Kapitel 1. Altered State.
Känslan av första halvtimmen av en skräckfilm. Oavsett vilken subgenre det är, gore, thriller, slasher, creature feature, så är känslan i öppningsakten rätt samma. Redo. Man är redo. Fight or flight redo. Adrenalin redo. Skrika åt bioduken redo. Nej, gå inte ner för trappan. Redo. Du vet vad jag menar. Det var en film som jag såg på tok för ung. Det var många filmer jag såg på tok för ung. För i högstadiet, då hamnade jag i ett gäng som älskade skräckfilmer. På det sättet som bara unga pojkar kan älska skräckfilmer. Det vill säga inte alls. Jag tror inte någon av oss njöt av någon sekund av någon film. Men vi var tonårspojkar. Alltid en smula rädda, en smula förvirrade. Men aldrig tillåtna uttrycka det. Förutom under en skräckfilm. Det gömdes ansikten bakom kuddar, det skreks högt vid jumpscares och det köts ohämmat och vilt att gå inte ner i källaren. Nej, varför ska du ner i källaren? Du vet väl att du är i en skräckfilm? Och efteråt stod vi den minsta smula närmare varandra. En säker, ofarlig light-variant av trauma-bonding. Så jag såg många filmer för ung. Men det var en film jag såg som jag tänker på lite oftare. Jag minns inte vad den hette, hur den började, hur den slutade. Jag skulle tro att det var paranormal skräck. För jag vill minnas att de var i ett övergivet gammalt hus. Du vet, spökande, övergiven herrgård, TM. Luften känns kallare där inne än där ute. Ett slow shot där man kan se protagonisten ta ett första försiktigt andetag efter hon passerat den knakande tröskeln. Och hennes utandning blir en fuktig dimma. Någon av bi-karaktärerna i entouraget staplar in i ett spindelnät, börjar vifta med armarna. Där har vi comic relief, ja. Men jag minns inte att det var så här det skedde. På ett ungefär. Jag har sett tillräckligt många liknande filmer att de mest glider ihop till en homogen massa av terror och noja. Men det jag minns, det jag kan garantera hände, var att det fanns en stängd dörr. En port. Stabil, ogenomtränglig, tjock, mörk och i ek. Med rostigt kalla metalldetaljer. Och en av dem bestämde sig för att ta reda på vad som fanns på andra sidan. Så han, hon, jag minns inte ens hur människan såg ut. Den hade glasögon, det minns jag. Den delen är svår att glömma. Människan böjde sig ner. La ett knä mot ett mörknande och dammigt golv. Och ögat närmade sig dörrens nyckelhål. Du vet vad som kommer att hända. Det är det här jag menar med känslan av första halvtimmen i en skräckfilm. I verkligheten hade vad som helst kunnat hända. Men i en skräckfilm, då vet man. Man vet. Man befinner sig i ett altered state, som amerikanerna säger. Ett förändrat tillstånd som hypnos. Men låt mig berätta ändå. Ögat kom närmare och närmare nyckelhålet. Man kunde känna millisekunderna plågsamt dra sig fram. Varför höll sig kameran kvar? Varför höll sig kameran kvar på ögat? Varför klippte de inte och visade vad ögat såg? Men man vet, man visste. Det förbereddes kuddar att gömma sig bakom. Kameran var inte intresserad av vad som hände bakom porten. Kameran ville veta vad som skulle hända med ögat. Och så hände det. Vissa skrek. Andra hoppade till. Ett flertal var säkra i sina hastigt konstruerade bunkrar och filtar och kuddar. Ut från nyckelhålet hade det flugit en rostig nål. Rakt in i ögat. Djupt in. Och som att vi inte var tillräckligt obekväma alla redan. Så stannade den där. Kamerajäveln vägrade klippa. Så nu tittar jag inte genom nyckelhål utan glasögon. Det gjorde jag inte innan heller. Jag har glasögon och det är konstigt att gå runt i världen och titta genom nyckelhål. Men nu är det ett aktivt val. Nu väljer jag aktivt att inte titta genom nyckelhål utan glasögon. Förut var det bara något som skedde. Så känslan av första halvtimmen i en skräckfilm. Jag vill att du klär dig i den. Smetar ut den i ansiktet som att du vore Schwarzenegger i Predator. Bär den som ett extra lager skinn. Ett extra lager skinn som är torrt och rispigt på insidan. Och en storlek för liten. För det är i den känslan vi kommer vara idag. Välkommen till Halloween-avsnittet.
Kapitel 2. Den sovjetiska partikelacceleratorn. Ooh!
Vad var det för fel på Protvino egentligen? Jo, vad trevligt att du frågar. Doktorand Anatoli Bugarski hade en lista redo om någon skulle fråga. Det var det aldrig någon som gjorde, men det gällde att vara redo först och främst. Det var en by i tommaste Sovjet. Inte en stad, en by. Ingen koppling till något. Bara en samling hus mitt ute i den ryska urskogen. Vilket var problem 2 och 3. Huset och urskogen. Vi börjar med husen. Lägenhetshus, såklart. De var effektivt och billigt byggda. Stabila hus, lika höga som de var breda. Och de var höga. Riktigt höga. Konstruerade för att stå tidens tand. Det skulle de säkert göra. Det tvivlar inte Anatoli på. Han skulle komma och gå. Och de här betongkolosserna skulle sträcka sig mot himlen utan att ta någon minsta notis om honom. Det känner vissa betryggande. Att vara en del av ett sammanhang som är större än sig själv. Något som består. Inte Anatoli. Han svängde höger. Den här gatan igen. Den här satansgatan. Varje dag, på väg till och från jobbet på partikelaccelerator U70, passerade han den här gatan. Den var värst. Till höger var de största husen i byn. Och de var nära. Alltid för nära. Inklämmande och påträngande nära. Som att cykla bredvid en lastbil. Och så till vänster. Problem nummer 3. Träden. Urskogen. De satans jävla tallarna. Miljoner av dem. Även de för nära och för höga. Tallar ska inte vara så här höga. De var lika höga som husen. Niovåningshusen. Knakande, raspiga tallar som sträckte sig efter himlen. Vilket var problem nummer 4, antog Anatoli. Himlen var nära. Och inte på det sättet som de naiva amerikanerna sa det. Inte på det trevliga sättet där tjocka bebisar med harpor och vingar flög omkring precis utom synhåll och spred kärlek i utbyte mot tillbednad och vördan. Nej, himlen tryckte ner sig mot byn. Den var inte tillräckligt långt borta. Ett evigt grått molntäcke låg som ett lock över byn. Hela staden var som en myrstack mellan 2 glasplattor. Ibland tyckte Anatoli att han kunde känna en kamera som bevakade honom. En gigantisk och oblinkande kamera precis utanför glasplattan. Observerade semi-intresserat honom eller någon annan myra bara ett litet tag. Bara tills den tröttnade. Totalt nonsens såklart. Till skillnad från amerikanerna som hade förväntat sig att se Guds initialer framför sig första gången de öppnade atomen. Så visste Anatoli hur det låg till. De var ensamma. Ingen som tog hand om honom. När de öppnade atomen hittade de bara mer fysik. Bättre förståelse. En stabilare grund att bygga välfärd på. Det var därför han var här. Morsning Anatoli. Va? Vem? Ja, han var framme. Benen hade lett honom till protonsynkron U70, hans arbetsplats. God morgon kamrat, svarade sin kollega. Hur var helgen? Detta snicksnack. Alltid, varje måndag. Som att han behövde visa att han fortfarande var människa för att få jobba. 5-10 minuter av meningslöst tidslöseri varje måndag, inte idag. Han kände kameran. Idag hade han sett en flyktväg. Utan att tveka tog han den. Hans kollega höll ett papper. Nyligen skriven problemrapport. Är det glapp i huvudlopen igen? Sa Anatoli och pekade på problemrapporten i kollegans hand. Jo, precis. Skulle du kunna? Självklart, avbröt Anatoli. Jag fixar det. Han drog snabbt och vant rapporten ur kollegans hand och sprang lika vant därifrån. Ner mot tunneln. Kameran var fortfarande med honom. Varför? Här fanns inget värt att se. Om byn kändes trängd var det ingenting mot tunneln. Den var tillräckligt stor för att en man ska kunna stå upp i, men inte mer. En lång, cirkulär tunnel kantad med de största och starkaste magneterna som någonsin hade konstruerats. De bröt av bergets djupgrå innanmäte med ett glansigt och metalliskt skimmer. Ibland tyckte Anatoli att han kunde höra dem rumla dovt. Försiktigt. Självklart inte. Partikelacceleratorn var avstängd. Självklart. Annars skulle han inte stå här mitt i tunneln. Mitt där 2 strålar av protoner accelererades upp till enorma hastigheter för att sen kollidera. Kollidera i en häftig explosion av elementärpartiklar som kastade sig åt alla håll och fångades upp av de detektorer som satt uppklistrade mellan magneterna. Anatoli påbörjade sitt arbete för dagen. Instängd i en donutformad katakomb började Anatoli söka efter den glappande sladden. Nej, här hade man inte velat stå när strålen var igång, tänkte Anatoli. Då skulle man inte bli en modern Jekyll Hyde i form av en mossfärgad superhjälte. Nej, det här var inte en film, inte en bok, inte en serietidning. Här i verkligheten, här skulle man dö. Det var det sista Anatoli hann tänka. Sen blixtrade det till. Ett ljus av 1000 åskviggar omringade honom. Inte omringade honom, inom honom. Ljuset var inom honom. Ingen smärta, bara ljus. Han kunde fortfarande se ett allomfattande ljus, men han kunde fortfarande se sen. Lika fort som det hade börjat var det över. Det kan inte vara mer än ett par millisekunder. Men Anatoli visste vad som hade hänt. Hur kunde han inte veta? Han satt still som fastfrusen, en sladd i ena handen, verktygslåda i andra, nerböjd mot den glappande detektorn, helt still. Ena knät mot det kalla berggolvet. Huvudet var stilla och tomt, så när som på en skarp tinnituston. Kameran var borta nu. Den hade fått vad den ville. Anatoli visste vad som hade hänt. Och att man inte kunde göra någonting nu, det var inte ens värt att säga något till någon om vad som hade skett. Det skulle bara bli oro, flams och trams. Nej, knät värkte lite under tyngden av hans kropp. Han sänkte långsamt sin högra hand till den nya sladden och fortsatte reparera detektorn. Nej, det fanns inget att säga. De var ensamma. Det var ingen som tog hand om honom. Han reparerade detektorn utan problem.
Kapitel 3. Mannen som överlevde.
Och det var så det gick till. En dag under 1978, då en man i Sovjet råkade stoppa huvudet i strålen från en aktiv partikelaccelerator. Strålen hade gått igång bara ett fåtal millisekunder, men det var tillräckligt. Den hade passerat in nära hans ena öga, vidare genom hjärnan och så ut genom hans baksida skalle. Som att han inte ens vore där. Och han valde att inte säga något. Åtminstone från början. När vänstra sidan av hans ansikte började svälla upp, då började det bli svårt att dölja. Huden började falla av. Även håret började falla av. Inte mycket, inte överallt, bara en fläck på baksidan av huvudet. Bara där strålen hade passerat ut. Då var det svårt att dölja. Han berättade vad som hade hänt. Han skickades in till sjukhus. Men vid den här typen av strålningsskador fanns det inte jättemycket man kunde göra. Han hade fått bestrålningen. Det gick inte att avstråla honom. I en rät millimetertjock linje rakt genom hans huvud hade DNA-strängar gått av. Kapade som en tunn remsa sprött pergament som nyss gjort bekantskap med ett aggressivt bowlingklot. Nu var det bara att vänta på att cellerna skulle dö. Cellerna i hans hjärna. Men det skedde något där och då som måste klassas som ett mirakel. Han dog inte. Inte då, inte nu, inte än. Mannen är idag 80 år gammal. Han doktorerade klart, han skaffade fru, han skaffade barn, han levde sitt liv. Han hade men för livet. Vänstra halvan av hans ansikte var för alltid förlamat. Ljudet från vänster öra ersattes av tinnitus. Han var tröttare än förr. Ibland fick han även anfall. Men han överlevde. Det finns många teorier om varför och hur han överlevde. Vissa källor säger att han fick i sig upp mot 2000 gray. Enorma mängder strålning. Vi pratar nästan 100 gånger så mycket som under en strålningsbehandling. Det vet jag inte om jag tror på. Vissa säger att han överlevde tack vare att strålen inte träffade några vitala organ. Bara hjärnan. Det är inte riktigt så dumt som det låter. Hjärnan har en viss plasticitet, vilket gör att den kan ändra sina neurala kopplingar för att anpassa sig. Mer när man är yngre än när man är äldre, men ändå. Anatolis hjärna anpassade sig aldrig perfekt, men han överlevde. Det ligger säkert något i den teorin. Men min favoritteori är att Anatoli Bugorski överlevde tack vare flash-effekten.
Kapitel 4. Flash-terapi.
Cancerceller är inte som vanliga celler. Skillnad 1, 2 och 3 är att cancerceller suger. Vanliga celler är helt okej. Cancerceller suger inte bara ut rent moraliskt perspektiv. De är även rätt dåliga på sitt jobb. Och det kan vi tacka allt som är heligt för. Till exempel upptäckte en man vid namn Henrik Guittard i Frankrike under 20-talet att hans cancerpatienter överlevde betydligt längre om de fick många små korta strålningsbehandlingar istället för en enda lång. De vanliga cellerna, de hälsosamma icke-cancercellerna, de fick en chans att reparera sig mellan behandlingarna. Om en cells DNA hade gått av på ett ställe, ett av de två DNA-banden, då kan DNA med lite tur reparera sig själv. Ibland även i värre fall så kan det reparera sig självt. Tumörens celler däremot, de suger, de är betydligt sämre på det. Så om man ger en liten dos varje dag i, säg, en månad, då hinner de friska cellerna återhämta sig en smula mellan behandlingarna, samtidigt som cancercellerna ligger sprattlande och döende. Perfekt! Inget av det här visste Guittard, såklart. DNA var knappt upptäckt och dess tvåbandade helixform var helt okänd. Han märkte helt enkelt att det verkade fungera. Han hypotiserade att det handlade om att friska celler var bättre på att återhämta sig, helt korrekt, men hade ingen aning om varför. Och det är likadant med flash-effekten idag. Friska celler klarar sig förvånansvärt bra om de får en riktigt hög dos under en riktigt kort tid. Kort tid som är under en sekund, eller kortare. Eller längre. Vi är inte helt hundra på var gränserna går än. De börjar skissas ut, men är i viss mån fortfarande diffusa. Det skulle kunna vara anledningen till att Anatoli fortfarande lever. Det gick för fort för hans organ. Och det är den typen av mening man ska vara väldigt försiktig med. För det känns som att man har förstått något, eller hur? Det känns som att det betyder något för fort för hans organ. Det känns som att det är en förklaring. Men det är det inte. Varför spelar det roll hur fort det går? Jo, det är en fråga vi kunde svara på redan för 50 år sedan. Idag är vi inte riktigt lika säkra. För 50 år sedan sa folk att det har med syre att göra. Under bestrålning kan syre omvandlas till reactive oxygen species, ROS. Det vill säga molekyler som är riktigt instabila och har en tendens att reagera och släppa ut ännu mer strålning. Strålning som fuckar upp ditt DNA. Det finns alltid en liten mängd ROS i våra celler. Vi behöver dem för att leva. Men vid bestrålning så blir det för mycket. Alltså, tänkte man för 50 år sedan, om man ändå ska bestråla så mycket att all syre i cellen blir ROS, då kan man lika gärna göra det snabbt. Så snabbt att cellen inte hinner fylla på med mer syre. Så snabbt att cellen inte hinner reagera. För fort för cellen. En syrefattig cell är en skadad cell. Perfekt, tänkte man. Och gick vidare med sina liv. Sen, jag överdriver lite här, tänkte ingen på det igen förrän 2014, då flash-effekten återupptäcktes. Cancerceller däremot klarar sig inte förvånansvärt bra om de får hög dos under en riktigt kort tid. De faller som flugor, för cancerceller suger på sitt jobb. De är hypoxiska, det vill säga syrefattiga, så de är redan skyddade. Det spelar ingen större roll om de får strålningen under en millisekund eller under en minut. De har skyddet oavsett. Och ändå, trots skyddet, tar de skada lättare än friska celler. Cancerceller suger. Men, här kommer twisten. Nu för tiden har vi enorma mängder beräkningskraft. Och simulering efter simulering visar att ROS-hypotesen inte stämmer. Vi ser effekter den inte kan förklara. ROS-hypotesen stämmer i viss mån, ja. Men det pågår något mer. Friska celler har satts i en petriskål tillsammans med stora mängder syre. Så att det var syrejämnvikt. Och sen fick de snabb, hård bestrålning. Men man såg flash-effekten. Cellerna överlevde i större utsträckning än vid vanlig strålning. Det borde inte ske. Då kanske det inte är syre. De hade syre. Alltså inte ROS-hypotesen. Inte bara. Det är något mer. Något som vi inte förstår. Som pågår. Så vad gör vi nu? Ett sätt att förbättra cancervården skulle vara att korta ner varje behandling från minuter till ett fåtal millisekunder. Svårare än så är det inte. I praktiken är det såklart oerhört svårt, absolut. Algoritmer måste designas, maskiner måste byggas, det måste testas på folk. Mycket arbete krävs. Men nog går det allt. Frågan är, vill vi det? Vi vet inte vad som händer. Om du hade fått bestämma, vad hade du gjort? Hade du velat, vågat, spela hasardspel med sjuka människors liv som insats? En gamblande imitation av Gud som outsourcar konsekvenserna av sina handlingar till andra. För mig personligen kunde det inte vara mer uppenbart. Svaret är ja, självklart ska vi satsa på Flash. Självklart ska vi leka med krafter vi inte förstår. Det är det ansvariga att göra. Fransmannen från 20-talet, Henri Cotard. Folk lyssnar på honom. Cancervården runt om världen förändrades, förbättrades, trots att ingen visste varför det funkar. Och det var det ansvariga att göra. Det fanns data på att det funkar. Det fanns vaga teorier om hur det funkar, men ingen visste. Inte egentligen. Och det hindrade inte en ofantlig mängd liv från att räddas, förlängas, förbättras. Förståelse, faktisk, genuin och full förståelse i en snuttefilt i ett kallt, komplext universum. En annan film jag såg på tok för ung var Resident Evil. Den minns jag som rätt bra, på tal om första halvtimmen. Sen gick det ut för. I öppningsscenen gick elen i en kontorsbyggnad, minns jag. En klaustrofobisk mängd människor fast i en trängd hiss, filmad ovanifrån. Man kunde fortfarande se vad som skedde. Allt gick toner av blått. Det var innan filmer skulle vara så fruktansvärt mörka. Eller så är det bara ett problem för att vi ser filmer hemma under dagtid istället för mörka salonger. Det är en möjlighet. Men här i hissen gick allt i blått. Jag minns det som att folk var rätt lugna, alltså uttråkade. Nästintill. Någon stark, sexy, blond zombie to be med kritvita tänder och kavaj drog isär hissdörrarna med ett skarpt metalliskt gnissel. Hissen hade fastnat mellan två våningar. Folk stod mest där. Någon kanske såg orolig ut. Det var ett tag sedan jag såg den här filmen. Och egentligen, på samma sätt som förr, minns jag bara ett enda ögonblick av den här scenen. Resten är som att försöka återberätta en dröm. Man var först på ena stället, sen på ett annat ställe. Vad hände däremellan? Något måste ha hänt, eller? Samma här. Hissen stanna. Så var det. Och sen blev en kvinna delad på mitten. Något måste ha hänt däremellan. Så någon måste ha dragit isär hissdörrarna. Någon måste ridderligt hållit fram sin hand till kvinnan som fortfarande satt ihop. Hon måste tagit den, börjat kravla ut med benen först. Så här i efterhand, nu när jag spelar in det här, så slår tanken mig att det förmodligen skulle vara en sexig scen. Hon börjar kravla ut ur en hiss med benen och tillbehör först. Hon fastnar. Kameran var nu inte inne i hissen, den var utanför. Man såg henne sprattla lite med benen och rumpan utanför hissdörrarna hängandes neråt. Jag vet inte varför jag inte minns det här som sexuellt. Antingen var det för att det var första halvan av en skräckfilm. Hon satt fast i en hissöppning och jag visste, vi alla visste vad som kommer hända. Eller, mer troligt, att jag var 13 och hon verkar förmodligen nästintill oändligt gammal i sina 30 år. Oavsett. Elen blinkar till. Hissen börjar rumla. Man hann se hissen rycka till. Kameran klipptes till svart. Men man hörde ljudet. Första halvan av Resident Evil är verkligen obehaglig. Huvudpersonen har tappat minnet. Det är helt oklart vad som har skett. En halvtimme in börjar de skjuta på zombies. En halvtimme senare på hundzombies. Och till sist på varandra. Och någon CGI-monster med tentakler är det senare filmer. Även det. Oerhört fruktansvärt att se för en ung liten feg man som jag själv när jag var 13. Gott om jumpscares, skrikande på tvn. Under första halvtimmen. Den faktiskt läskiga halvtimmen. Den faktiskt bra halvtimmen. Var inte zombies som gav skräcken. Det var det okända. Idag är Flash det okända. Vi har testat flashbestrålning på cellsamlingar i glasskålar. Sen på möss, följt av katter, minigrisar. Det första mänskliga försöket skedde 2019. En man, 75 år gammal, hade haft cancer i 20 år. Han hade fått puvaterapi, neostigason, kariolisin, methotrexate, targetin, Novartis, LBH, 589, Calyx, brentuximab, resminostat. Han hade fått strålningsterapi på 110 olika tumörsajter utspridda över huden. Hans hud var nu så oerhört känslig att även små mängder strålning gav extrema komplikationer. På armen, höger underarm, precis efter armbågen, satt en 3 cm stor, rund utväxt. Den var vit, frasig, med en svart hudbit i centrum. Den behövde behandlas. De tog en nybyggd maskin, de satte upp en plan. Den skulle behandlas med 15 gray under 90 millisekunder. Det är helt orimliga siffror. För att ge en referensram här. Tänk dig att ett barn nyss berättar för dig att hon tog bussen till skolan. Det kostade 150 kronor och det tog 90 millisekunder. Man är så chockad över den första halvan. 150 kronor? Va? Att andra halvan nästan slinker förbi omärkt. 90 millisekunder? Nej, va? Fel enhet, det går väl inte. 15 gray och 90 millisekunder. Men det gick, så det gjorde de. Den 75-åriga mannen sa att han tyckte sig se en kort blå blixt. Cherenkov-strålning. Det här fångades av kameran också. Det uppstår när elektroner rör sig snabbare än ljuset i det mediumet de är i. En specifik ljusblå nyans som associeras med kärnkraftsreaktorer, CERN eller partikelfysik långt nere i Sydpolens isar. Eller på en 75-årig mans hud. Det är oerhörda krafter vi leker med här. Mary Shelley vänder sig i graven med en RPM som kan elektrifiera en liten stad bara när hon kopplar upp hennes grav med en generator. I övrigt gick det bra. I övrigt gick det bra. Mannen gick hem. Han kom tillbaka för systematisk undersökning. Det funkade, det gjorde inte ont längre. Men efter 3 veckor fick han ett utslag. Asymptomatisk mild epitelitis grad 1. Betydligt lindrigare än hans tidigare biverkningar från strålningen. 44 dagar efter strålningen så var även det helt borta. Stort steg framåt. Men ändå, det är något som skaver. Det var en helt ny biverkning för patienten. Och mer än så, det var inte en förväntad biverkning. Det var förmodligen ett autoimmunt försvar. Inget som man förväntar sig från den här typen av elektronbaserad strålning. Intriguing är ordet artikeln själv använder. Det är det okända som försiktigt knackar på. Knackar på en dörr vi febrilt arbetar för att stänga. En dörr vi kastar liv, karriärer, arbetstimmar på för att stänga bara en procent av en grad. Det är en försiktig påminnelse om att den fortfarande är här. Och att vi gör väl i att minnas det. Som alltid vill jag tacka John Rickard Brynte-Tureson för hans finfina cover art. Idag vill jag även tacka Frida Nyström för kapitelintron. Och jag, er eviga följeslagare i den vetenskapliga historien, har varit Viktor Vase. Matematiker, algoritmutvecklare eller, fram till min egentliga titel, kastare av poddar. Matiker av matt. Vecklare av ut.